John Gustav Ageli föddes här i Sala den 24 maj 1869. Agelska gården ligger mitt emot kyrkogården på Hemmastadgatan 31. Hans far var stallmästaren Johan Gabriel Ageli och John föddes i det tredje äktenskapet. Hans mor var Anna Kristina, född Nyberg. Det berättas att Anna Kristina Nyberg, bondflicka från Vika i Dalarna, tjänade hos stadsläkare Olander i Sala 1861-64. Under den tiden blev bekant med en fru Westman som bodde på nedre botten i Ageliska gården och som var en förnämlig kokfru i stan. För att ytterligare förkovra sig i den ädla kokkonsten genomgick fru Westman en tids utbildning i det kungliga köket på Stockholms slott. Och hon tog då med sig Anna Kristina Nyberg som då redan hade fått en anställning i Falun hos landshövding de Marie. När stallmästare Ageli en dag hälsade på fru Westman i Karl den 15:e kök fick han se en mörkögd skönhet som genast väckte hans starka intresse. Det var Anna Kristina Nyberg som var skönheten och det dröjde inte länge innan stallmästaren var helt förälskad i den vackra kullan. Snabb uppfattningsförmåga hade han också, stallmästaren, för han förstod genast att Anna Kristinas förnämsta uppgift här i livet skulle vara att trösta honom för hans tidigare äktenskapliga sorger och besvikelser. Hans fru i första äktenskapet hade dött i barnsäng 1853 och det andra äktenskapet upplöstes genom skilsmässa 1866. Anna Kristina var mera trögtänkt och flydde tillbaka till Falun för att slippa från sin tillbedjare. Men han var van vid att driva sin vilja igenom. Och den 23 maj 1867 inflyttar hon från Falun till Sala. Midsommardagen 1867 står bröllopet. Gabriel Ageli var en barsk och rätt ofta brutal person. Och det var nog inte så roligt alla gånger att vara fru Ageli. När sedan John föddes var fadern mycket glad och avbjudade sin son. Men kärleken övergick till avoghet när John visade sig allt omöjligare i sina studier vid olika skolor i Sala, Västerås, Falun, Visby och Palmgrenska skolan i Stockholm. Det var förutom teckning även botanik som intresserade John. När han 1888 gallrades ut från Visby läroverk ståtade han med ett stort A i botanik, men de övriga betygen sjönk. Även uppförandebetyget sänktes från litet A till B. När John började tala om sina drömmar att bli konstnär rasade fader Gabriel och saken blev ej bättre när en blivande konstnär, Garibaldi Lindberg från Sagohed, förklarade att porträttet i svartkrita av fadern visade tydliga konstnärliga anlag hos John som han borde få tillfälle att utbilda. Det var i tal om att han skulle få ägna sig av konstnärsbanan. Faderns motstånd bröts dock när Richard Berg och Carl Nordström båda fann de målningar John hade gjort på Gotland sommaren och hösten 1889 ypperliga. Den 27 februari 1890 fick John ett brev hemifrån som meddelade att fadern gett med sig och samtycker till sonens önskan. Samma dag utfärdade landshövdingen på Gotland ett pass för John Gustav Ageli ställt på Paris. Den 15 april 1890 anlände Ageli till Le Havre och redan den 16 april skrev han hem och berättade om sina första intryck. Helt betagen, glad och lycklig tycks han vara sedan han vandrat i folkvimlet i Le Havre. Och människorna där nere skriver han: här finns flera slag av ansikten, flera ansiktstyper, men jag törs påstå att ett genomgående drag hos befolkningen är intelligens, redbarhet, finhet, arbetsamhet, sparsamhet, ordentlighet, snygghet, lugn, värdighet utan högmod. Mig förefaller de ytterst sympatiska och jag har aldrig förrän nu känt ett sådant intresse för porträtt och figurmålning. Två ansiktstyper som hemma i Sverige är så ytterst vanliga saknas alldeles här. Det är människor av den där Eskimo-typen med klot runt huvud och en stor grov mun mitt i ansiktet, potatisnäsan och otydlig panna samt den pösande dryga översittartypen. Jag har inte sett en enda med högdragen och dryg uppsyn, men ingen med ödmjuk krypande min heller. utan det syns utanpå att de är människor, men också att de har aktning för andras människovärde. I slutet på brevet berättar han om hur låga matpriserna är. En stor spillkum choklad med ett väldigt bröd till kostade 35 öre. Hotellrummet på ett av de bästa hotellen, motsvarande vårt järnvägshotell, kostade 1,40 i svensk mynt. I slutet av april 1890 kom John fram till Paris, där han fick kontakt med bland andra konstnären Emil Bernard, som blev hans lärare. Agili hade tydligen ont om pengar nu också, det hade han ju alltid, och följden av detta blev att han fick svälta. Bernard upptäckte detta en dag när Agili såg egendomligt blek ut, och på B's fråga, mår ni inte bra, svarade Agili, jag vet inte, jag tror att det är det att jag inte äter nog idag, och inte just något igår heller vad det beträffar. Bernard går upp, men varför sa ni inte det? Jag kommer hit för att lära mig måla, inte för att äta, svarade Agili. Bernard hämtade då skaffning från köket upp i villan till en improviserad måltid. Emil Bernards tes för sitt konstnärliga program gick ut på att se formerna mycket enkelt i deras, som han skriver, geometriska konstitution, att där i lägga enkla färger med iakttagande av den kromatiska degradationen för att framkalla harmoni. Samtidigt som han fick del av Bernards symbolistiska program studerade han Delacroix dagböcker och Owen Jones teser i The Grammar of Ornament, där författaren söker finna reglerna för olika kulturers bildkonst ornamentalt. Agili, han ändrade vid denna tid stavningen av sitt namn efter ryskt mönster, istället för John kallar han sig nu Ivan. Fick nu även kontakt med andra nya rörelser i samhället utanför konstlivet. Han umgicks med bohemer och extremister ur olika kretsar, som teosofer, kommunister och anarkister, som ansåg att det borgerliga samhället var i upplösning. Sommaren 1891 återvände konstnären till Sverige då han målade på Gotland, liksom även sommaren 1892. Under den tiden tillkom troligen målningen Visby domkyrka. På vintrarna dessa år studerade han då och då på Konstnärsförbundets skola i Stockholm på Mäster Samuelsgatan. Det var mest modellstudier han arbetade med, men även gatubilder intresserade honom, där han arbetade med stora hela färgytor som ställdes mot varandra. Det var husgavlar och gator i varma gula och bruna toner som ställdes mot himlar i starkt blå nyanser. På en del av dessa stadsbilder kan man upptäcka att himlen är uppdelad i två sektioner. Det berättas att någon frågade honom om orsaken härtill och fick det ironiska svaret. Ser du, det är min pensné som gör att jag ser det på det viset. Till Paris återvände Agil 1893 och sammanträffade med Olof Sagen-Nelson, som han respekterade mycket. Hans allt mer växande sympatier för anarkismens läror gjorde att han nu kom i konflikt med Parispolisen, som vid en razzia 1894 i början på året arresterade honom och höll honom fängslad som misstänkt för delaktighet i en serie attentat under år 1893. Först i augusti släpptes han sedan han blivit frikänd. I september 1894 reste han till Egypten, där han först vistade sin tid i Alexandria och därefter i Kairo. Han träffade där åter Emil Bernard. Trots motgångar av olika slag, sjukdom och den sedvanliga penningbristen åstadkommer han flera målningar, något dämpade och dova i färgen, liksom stända i mål. 1895. Efter en tids vistelse i Egypten återvänder han hem till Sverige, men reser efter en kort session åter till Paris, där han nu stannar i flera år i sträck, allt mer intagen av sin femme fatale, Madame Marie Oudiot, som var skaldinna, anarkist, djurskyddsfantast. Hon höll mat och logi för en stor hop katter. Hon ingrep högst handgripligt mot vivisektionen och hon förde en intensiv kamp mot tjurfäktningar. Hon fick stort inflytande på Ageli och hennes propaganda var det väl som drev Ageli att skjuta på ett par matadorer i juni 1900 vid en tjurfäktning i Döj. Under dessa år i Paris studerar han intensivt österländska språk, egyptiska, arabiska, etiopiska med flera, samt religion, särskilt islam. Han anslöt sig också till muhammedanismen och han författade också en del tidningsartiklar 1896-97. Reser 1899 till Indien där man i nästan varje hans brev kan läsa om Mabruka, en gammal enögd, tandlös katt som han plockat upp från gatan och som han vårdar med största omsorg. Han är till och med beredd att skjuta på den som vågar röra kattkraken. I det brev han skriver till Madame Jo förstår man att Ageli råkat i delo med rättvisan av någon orsak, men saken reder upp sig tack vare en för konst och litteratur intresserad poliskonstapel. Från Colombo, över Tuticorine och Madura stannar Ageli i Madras ett par månader. Det var oktober och november 1899 alltså. Ageli återkom i årsskiftet 1899-1900 till Paris och lät tala om sig i samband med den förutnämnda tjurfäktningen i Döj, då vilt tumult uppstod när han sköt på och lätt skadade matadoren Laborda i höger arm. Svensken döms till 3 månaders fängelse villkorligt och 200 frank böter. Han återvänder i december 1902 till Kairo, arbetar som redaktionssekreterare i tidningen Il Convito, stannar denna gång i Egypten till 1909. ...1910 vänder han tillbaka till Paris och där träffar han åter Madame Jo. Av ett brev från henne till Agilis mor i Sala kan läsaren förstå att Ivan har ett besvärligt humör, att han ej kan planera något för sig, att han i Egypten vant sig vid att leva i smuts och elände, så att han förlorat de få goda vanor som Madame Jo lyckats inpränta hos honom tidigare. Yngve Berg har i konstnärsklubbens 1931 utgivna album Bohemer och akademister skildrat sina upplevelser med Ivan Ageli i en uppsats med rubriken Ett huvud för sig. Det var i juni 1910, skriver han, som jag blev bekant med Ageli. Ageli hade en synnerligen okonventionell syn på allt och alla och var ofta gripen av någon idé som han hade behov av att lägga ut. Dessa samtal blev ofta både fängslande och roande, men tankeutbytet försvårades inte bara av att Agelis mentalitet var starkt påverkad av arabiskt tänkande, utan också av att han hörde illa, som följd av att han i Indien en gång botat malaria med en alltför stark dosis Kina. När det var vinter och kallt var han nästan helt döv. Man kunde egentligen bara tala med honom på sommaren. Ageli bodde vid denna tid i ett vindsrum på ett tredje klassens hotell vid någon av smågatorna i närheten av Col de Beaux-Arts. Men där tog han inte emot. Man fick istället följa med till hans gamla väninna Madame Jo, som bodde inte långt därifrån. Hos henne intog han sina måltider och där var han hemma. Marie Jo var en liten gumma nu som lassade omkring i tofflor, okammad och iförd en gammal flanellrock. Men hennes drag bar spår av en svunnen skönhet. Hon bebodde en liten lägenhet på 3 små rum som hon möblerat med pärlmor, inlagda kistor och andra orientaliska antikviteter. Denna våning hade hon hyrt, förklarade hon, för den stora terrassens skull som löpte utanför de 3 i fil belägna rummen. På den hade hennes katter väl ett 20-tal sitt tillhåll och för den levde hon. Var och en fick sin individuella skötsel. Hon lagade olika mat åt den. Somliga var sjuka. En fick svavelbad och så vidare. På Agelis uppmaning plockade Madame Jo en dag fram ett par buntar med rullade dukar som hon hade liggande i en garderob. Det var de första målningar jag såg av Ageli, egyptiska landskap som jag senare återfann på Aktiebolaget Konstverks minnesutställning. Det var rymden, djupet, tredje dimensionen, förklarade Ageli, som intresserade honom i målning. Orienten, sa han, är inte praktfull i färgen och grann som nordiska folk i regel tror. Där nere är det oerhörda ljuset som ger form och perspektiv. Solen strålar med en sådan intensitet att den tillintetgör lokalfärgerna och färgar allt i sin egen färg. Det är ljuset som är det primära. Landskapet ändras efter belysningen och blir overkligt, som man endast tycker det vara en förevändning för en uppvisning av solen som skulpterar bergen efter sitt behag och formar massorna enligt sin arkitektoniska vilja. Ju starkare solen lyser, dess högre syns himlen och dess vidare horisonten, medan förgrunden krymper ihop. Annat är det på nordliga breddgrader, där drar horisonten ihop sig och förgrunden får en helt annan betydelse. De svenska målarna har inte förstått att himlen i Norden är en spegel som kastar ner ljuset i förgrunden. Visheten, sa Ageli, är i konsten som i allt annat bara att sätta allt på sin rätta plats, ge allt dess rätta valör, sätta det i det sanna ljuset. I Paris träffar Ageli också Picasso och Léger och studerar kubismen. Skriver en avhandling om den rena konsten som publiceras i Lagnos under signaturen Abul Hadi. Han återkommer i juli 1911 till Sverige där han återtar upp måleriet, nu som frielev i Carl Wilhelmssons målarskola där han finns inskriven under oktober, november och december månader. 1912 inbjuds Ageli jämte prins Eugen, David Edström och Axel Törnman att delta i Konstnärsförbundets utställning som öppnas den 4 juni. Men då har Ageli redan rest till Paris igen där han målar landskap och skriver konstkritik. I december 1913 åter till Egypten där den oroliga anden i brev hem till sin mor talar om onda drömmar som han har på nätterna. Alltid ropar han också efter mera pengar. Första världskriget bryter ut 1914 och man kan läsa i breven hem hur orolig och förtvivlad han är. I ett brev till modern den 4 januari 1916 får man veta att Ageli om några dagar reser ut ur Egypten, troligen utvisad. Han berättar också att han fått en tavla på Nationalmuseum, vilket ju är en stor utmärkelse. Anländer till Barcelona natten mellan den 25 och 26 februari, där han fick reda sig utan pengar i 14 dagar innan hjälpen kom. Och så vänder sig genast allting. Han ser tillvaron i helt andra färger igen. Men man märker hur hemlängtan blir allt starkare. Det är bara medel för hemresan som fattas. Hans nödrop blir allt intensivare. Och i det sista brevet daterat den 11 september 1917 tackar han för 290 pesetas som han fått genom modern. Men meddelar samtidigt att han måste ha ytterligare 75 pesetas för att kunna klara sig. Prins Eugen, som länge intresserat sig för Ageli och flera gånger hjälpt honom ekonomiskt, avsände en check på 1000 pesetas till svenska konsulatet i Barcelona. Men när beloppet kom fram var Ivan Ageli död. Han hade förolyckats vid en järnvägsövergång och dödats av ett framrusande lokomotiv. Sveriges konsul Magnus Nordbäck i Barcelona skriver i sin anmälan om Agelis död. Enligt spansk lag har domstolen omhändertagit hans tillhörigheter bestående av ytterst enkla kläder samt några tavlor och böcker. Några föremål av värde tog ej finnas. Till sitt uppehållsbestridande emottog han emellanåt mindre remissor från sin i Sala levande moder, enkefru Anna Ageli. Tack vare prins Eugen räddades Agelis hela kvarlåtenskap i Spanien och dessutom löste prinsen för en dryg summa de tillhörigheter som Madame Jog förvarade hos sig i Paris. Det var 5 lådor innehållande brev och skisser. Den 26 januari 1920 öppnas en minnesutställning i Aktiebolaget Konstverk vid Strandvägen som väcker ett enormt uppseende och försäljningen slutar på en summa av 34 000 kronor, vilket tillför konstnärens mor. Den gravbord som enligt moderns önskan uppsattes på sonens gravplats ritades av vännen Carl Wilhelmsson, som även övervakade dess uppsättande på sin plats på kyrkogården utanför Barcelona. Där vilar han alltså, Salasonen, som fick ett så egenartat liv. Men hans ande den hittade dock hem till sist. Den lever i hans konst sådan vi ser den här i vårt museum i Sala.